Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Är du redo?
Jag är redo.
Maja Tesh undrar varför din morfar har en diskolampa utanför huset.
Vem undrar det?
Maja Tesh.
Han tycker den är väldigt fin bara. det är nog faktiskt enda förklaringen. Han tycker det är lite fräckt. För det är så här, vad heter det? Rörelsedetektor.
Aha.
Så när folk går förbi utanför så drar den igång. Och...
Det är en sån typ diskokula, eller?
Ja, men det... Ja. Där, som snurrar. Och så är det så olika färger i den. Så lyser den upp.
Ja.
Väldigt fint. Men nu har mormor faktiskt bytt lampan. Till en vanlig. Men morfar ska byta tillbaks. Eller det sa han sist i alla fall.
Var kommer det här ifrån? Alltså liksom varför... Jag chattade med henne. Hon bara frågade henne varför hennes morfar har en diskolampa.
Nej, men han tycker nog bara att den är fin faktiskt.
Det kan ju kanske vara effektivt så här... Om det är någon som ska komma och göra inbrott. Och så bara helt plötsligt.
Det dödar ju kanske lite.
Ja, men jag tror att man hamnar då på att man blir nog jävligt ställd.
Ja, det skulle ju vara en liten sån här cirkustrudelutt också.
Just
då blir det in... Då tror jag tjuvarna bara skiter i det.
Ja. Jag tänker att vi kommer, om vi bryter
oss in här så kommer... Det här var för töntigt.
Vi kommer hamna...
Här finns det bara sockervad och maracas.
Eller vi kommer hamna i någon sån här psykopathus.
Ja.
Du vet, det kommer någon fälla och de kommer glida ner i källaren och bli såhär fastbundna.
Ensam hemma. Fällor.
Gräddtårta i ansiktet.
I det fjärde avsnittet inspelat på plats i Åre intervjuar jag Jennifer Jeje Asp. Jennifer var förra året uttagen till landslaget i Ultra Trail, men hon har egentligen en bakgrund inom friidrottens 800 meters löpning. Mer om det i intervjun. Jag heter Magnus Holmestad och det här är avsnitt 168 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolag Nordic Green Energy. Intervjun med Jennifer är inspelad på House B i Åre.
Vad är korta svaret till frågan, vad är House B?
I grunden är det ju ett hus bara, men egentligen så är det ett nav för skalbara tillväxtbolag. Bolag som har hjärtat i fjällen brukar jag väl säga. Folk som vill vara uppe i Åre istället för att vara i en storstad, ofta Stockholm och våran.
Vill du höra hela historien om House B så ska du vänta till efter intervjun med Jeje. Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook.
Du precis innan, det pratade vi om på vägen upp hit, men du har varit nere i Varberg och så sprang du Boxsten Trail Run,
ja.
Winter Edition.
Mm.
För det var ju lite kul för att jag sprang det i somras.
Yes.
Och min fru är från Varberg så att jag har varit där en del och spanat in de här skogarna. Och så fick jag den här fantastiskt underbara guidade turen tack vare bansträckningen. Mm. Hur var loppet nu vintertid? Det var inte direkt snö.
Nej, det var ju inte någon snö alls. Men det var väldigt geggigt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Så,
men du vann?
Ja, så det var kul. Det är alltid kul att vinna.
Fick en buff.
Ja, nej, jag fick faktiskt ingen buff. Jag fick en vattenflaska.
Okej.
Och ett presentkort på spa.
Okej. Det är ju tur, för då har du ju nästan ingen vattenflaska sedan innan.
Nej, det har man inte.
Nej. Vilken av de här, och nu menar jag inte liksom så här att snacka ner hårt kämpande tävlingar runt om i landet som erbjuder så här vattenflaskor och buffar i priser.
Mm.
Men vilken typ av, vad tar du helst? Tar du helst en vattenflaska eller tar du helst en buff? Alltså, eller vad känner du att, vad är minst värt och vad blir det mest här, vad känns mest onödigt?
Ja, men en vattenflaska då kan man ju typ fylla på där och dricka vatten på vägen hem kanske. Alltså buffar. Ofta är det ju typ buffar i sig bikinimaterial. Typ tungt bikinimaterial.
Ja.
Och det går
men tryck
inte
bara på ena sidan.
Ja, så plasttryck som spricker lite.
Ja. Det är nästan så
att man skulle,
vad den kostar. Så att även om de skulle ha ner så här pris per enhet kanske på så här 5-10 kronor eller whatever. Så det är nästan att många tävlingar skulle kanske så här att varje som kommer i mål, istället för en vattenflaska och en buff så ska det så här, vi har skänkt 10 kronor
exakt.
Till.
Exakt. Något bra.
Ja. Men jag kan ju villigt erkänna att nu har inte jag sprungit ens en tiondel eller hundradel så många tävlingar som du har gjort. Men redan på min blygsamma del av målgångar så det är inte många priser man sparar liksom.
Nej, det är tyvärr inte det. Det är lite synd.
Ja. Det är lite svårt att knäcka.
Ja.
Faktiskt.
Ja, för de pengarna de lägger på buffar och vattenflaskor och
lägger på någonting annat liksom. Jag tror att det är väldigt få som går i mål som faktiskt bara yes! En vattenflaska.
Oh! Äntligen.
In your face.
Motherfucker. Oj. Nej, men det var faktiskt det var en buff som kom till användning en gång. En Salomon Trail Tour buff typ som jag hittade i en väska.
Mm.
Då hade jag varit och tränat här på gymmet. Jag skulle jobba och hade glömt BH. Då körde jag buff på jobbet.
Ah, okej.
Okay. Det funkar.
Buff BH.
Mm. Hett tips.
MacGyver tips. Du är för ung för att ta MacGyver-referensen.
Vad är det då?
MacGyver.
Ja, MacGyver, ja. Jag är inte i hans kategori än.
Nej.
Han är lite...
Nej, men ingen är i hans kategori.
Nej, han kan göra granater och kotletter och...
Du är inte ifrån Åre.
Nej.
Du är inte ifrån Varberg.
Nej.
Var kommer du ifrån?
Jag kommer från Söderköping.
Vad är bäst med Söderköping?
Oj. Det är väl typ att min familj bor där. Annars så...
Bor din morfar i Söderköping?
Ja.
Ja.
Och farmor, mormor och mamma och pappa och min lillebror.
Mm.
Så det är väl det. Annars så... Alltså det är ju jättefint i Söderköping.
Mm.
Det är det verkligen. Men...
Det finns en anledning till att du inte bor där.
Ja, exakt. Det finns inte något att göra. Ja.
Klassisk småstadsdilemma.
Verkligen.
Mm. Hur var din uppväxt? Hur var det att växa upp i Söderköping?
Mm.
Och hur var det för Jennifer Asp att växa upp i Söderköping?
Alltså det har varit jättebra. Verkligen. Litet, tryggt. Alla känner alla. Ja, vi har bott nära skog och... Ja, stabilt skulle jag väl vilja säga.
Alla känner dig och...
Ja, ja.
Mm.
Så det nej men jag har haft en jättebra uppväxt där.
Och jag frågar alltid om just den här närheten till naturen och sånt. Ifall det är, hur bodde ni? Bodde ni i ett villaområde eller lägenhet? Eller var det...
Nej, villa. Vi har bott i samma hus alla år.
Mm.
Med skogstomt och väg utanför och sen är det bara... Ännu mer skog och elljusspår.
Om man öppnar en frysbox hittar man bär och svamp där.
Ja, det gör man. För min farmor och mormor och morfar gillar att plocka svamp och bär.
Så men det stannar i deras generation. De lyckades inte före det vidare.
Nej, faktiskt inte.
Nej.
Ja, men det har funnits lite svamp där.
vad gjorde du då när du var liten och när du växte upp? Vad var du för typ av barn?
Alltså jag har ju varit ganska aktiv lekt mycket ute. Ja, hängt mycket med kompisar. Fart runt på stan, eller stan och stan på byn.
Folk eller ryggsäcken?
Ja.
Det behöver vi inte prata om kanske.
Jo, det kan vi. Ja, men det händer väl kanske.
Ja. Det är inte det som den här podden handlar om. Folkhälspodden. Men om svamp och bärplockning inte fördes vidare till dina föräldrar, var sport och träning och idrott, var det någonting som var närvarande i familjen?
Ja, alltså egentligen är det väl min lillebror egentligen som håller på med flest idrotter. Eller jag har ju också påbörjat alla idrotter men slutade typ efter en kvart för att jag inte tyckte det var kul.
Och då, nu pratar och vi alltid från 7-årsålder upp till...
Ja, ja. När man nu börjar med...
Precis.
Ja, jag har väl testat på det mesta, men det har ju varit lagsporter. Ja. Och sen var jag typ, jag tror jag var 12, när jag började med friidrott. Då flyttade en landslagstränare in i huset bredvid. Mm. Och så såg han mig springa, typ, för jag har alltid tyckt om att springa, så jag har ju alltid sprungit. Men inte på någon seriös nivå, liksom. Och då såg han mig springa och så... Han fann tag i mig och sa att det kan vi nog göra till en duktig 800 meters löpare.
På den vägen var det?
Ja, det var verkligen så.
Hmm. Han gjorde någon slags skarp så här, löpanalys. Han bara,
ja, typ. Alltså.
Vilket perfekt löpsteg.
Wow, henne tar vi. och sen började jag träna med honom. Och så gick det väldigt bra. Så jag friidrottade. Eller ja, jag blev ju duktig. Men sen var jag sjuk typ när jag var 15 i ätstörningar. Och så var jag borta till jag var 18. Och så började jag springa då. Och så gick det väldigt bra. Så jag hade väldigt snabb utveckling och allt det där. Men sen så fick jag stressfrakturer. Så jag höll på med rehab tills för typ 2 år sedan.
Allt det här, nu har du så här, tagit ungefär 45 minuter av det här avsnittet. Och komprimerat ner det.
Ja, då går vi. Tack för mig.
Kul att du kom.
Men,
så vi kommer, det där var liksom en innehållsförteckning kan man säga. Får jag bara bromsa då och fråga, det här med lagsporter, vad är din grej? Varför inte, tror du? Eller varför blev du inte intresserad av det?
Nej men jag vet inte, dels för att jag... Nej men det var ju så uppstyrt, man skulle göra vissa grejer och övningar. Och så här, vissa grejer kanske jag inte ville göra och vissa saker var jag dålig på, då typ sket jag i det lite. Mm. Och sen kunde jag också bli lite sur ifall någon inte gjorde sitt bästa. Eller ja... Jag vet, nej men det passade bara inte mig. Helt enkelt. Mm. Det var ju mycket skönare bara att köra.
Men varför tror du, var det någonting med såhär... Nu, ett drömsvar på min nästa fråga ska ju vara ett sånt här riktigt väldigt cheesy minne. Men har du något här, just det här med löpning och rörelse när du var liten? Det kom ju naturligt, eller i alla fall förr i tiden. På den tiden barn rörde sig.
Precis.
Ja, men då var ju det någonting som var väldigt naturligt. Att man typ sprang överallt och att man liksom...
Ja.
Men var det så för dig liksom? Du var liksom... Tyckte du att... Kommer du ihåg att du verkligen tyckte att det var kul att springa och studsa liksom?
Ja. Det kan jag verkligen komma ihåg. Alltså det var ju mycket... Jag ville gärna ha springtävlingar på gatan och... Lekte vi leka ville jag vara den som jagade. Och ja... Och det var ju så, nu låter jag som att jag är typ 3000 år, men...
Det här var ju innan...
Jesus föddes.
Ja, precis.
Nej, men hur länge sedan var det? Typ, jag vet inte, säga 10 år sedan, men då var jag 15, då lekte jag inte 20 polis. Oj, vad dålig jag på matte. Det jag var kanske 6 år.
Ja.
5, då lekte man 20 polis och sådana grejer.
Ja.
Men man lekte ju, man sprang ju överallt liksom. Och jag kommer ihåg att jag tyckte springa var kul alltså.
Ja.
Det var det har alltid legat mig varmt om hjärtat.
Och hade du liksom när du var kanske inte så liten, men liksom hade du några drömmar inför livet vad du ville bli? Hade du liksom en viss riktning som du trodde att
man... Ja, så jag skulle bli träslöjdslärare.
Träslöjd, jag tror att du är den första jag intervjuade som verkligen ville bli. Häftigt.
Ja, men det blev inte så.
Doften i träslöjdssalen som ljudet av svarven.
Mm. Sant.
Ja.
Jag tyckte det var skitkul med träslöjd och hamra. Och jag vet inte om det har varit så bra som man har gjort kanske 8 miljoner smörknivar.
Ja, men vad häftigt.
Nej, men det skulle jag bli.
Ja. Men dina drömmar gick i kras. Men håller du, det känns ju som sånt är väldigt trendigt nu. Fast nu kallas det för typ så här bushcraft och slöjd.
Ja, just det.
Du får börja så här tälja skedar.
Ja, vi får göra det.
På riktigt så tror jag att det
är... Men det är ju det är kul att hålla på med trä också.
Ja,
tälja och dona.
Fantastiskt skön känsla i handen. Jätte. Jag tror att det är väldigt... Det är ungefär som att sitta och sticka, antar jag.
Mm.
I soffa, fast du sitter med en kniv istället. Mm. Och sån här, alltså.
Det är lite coolare att sitta med en kniv.
Lite coolare att sitta med.
Nej, jag har testat att sticka, men det funkar inte riktigt. Det var lite för pilligt.
Men är du typ kreativ då? Tycker du om att skapa?
Ja, både och. Alltså, jag har väldigt mycket idéer. Och jag är förbannat bra på att typ dra igång grejer. Mm. Och sen stannar det där.
Och så får andra ta hand om.
Ja, eller om det bara blir liggande typ. Nej, men alltså jag börjar ju på väldigt mycket och har mycket tankar i huvudet, men sen så spinner det iväg någon annanstans. Men, ja, men jag skulle nog kunna vara kreativ om jag kanske sansar mig lite.
Men då tillbaka till den här löpningen. Du började då ganska tidigt att träna för idrott. Och då tränade du bara löpning eller... Fick man köra?
Nej, då var det bara löpning.
Okej. Mm. Och då snackar vi bana.
Ja.
Mm. Två fulla varv på 400 meters bana.
Vidrigt och fantastiskt.
Ja, för jag är ju väldigt så här, fascinerad av att springa där det är platt och tråkigt.
Är du det?
Alltså, jag förstår inte riktigt.
Nej.
Eller det är ju så här, det blir ju... Jag tänker att jag skiljer på interna och externa upplevelser och intryck.
Mm. Mm.
Och även så här, typ väldigt mycket asfaltslöpning och sen när man springer så här, det blir väldigt det ställer ju andra mentala krav och disciplin, krav på självdisciplin och så vidare. Men om du springer där i skog och det är fint och du har massa intryck, då kan man lura sig själv väldigt mycket lättare. Verkligen. Så brukar jag tänka. Men å andra sidan sätt att springa på bana, då blir det ju ytterligare en grej, för att det är ju farten, antar jag, som lockar väldigt mycket då, eller?
Och sen är det ju, det jag kan sakna mest med, det är ju som, jag skulle aldrig klara av att springa på maraton på asfalt.
Nej.
För då skulle jag ju dö tråkighetsdöden, tror jag.
Ja.
Det är ju, jag har väldigt svårt att motivera mig till att springa asfalt, alltså distanspass överhuvudtaget, nu när jag vet vad det finns.
Mm. Nej, jag är
berg och sådär. Men sen däremot, ett banlopp, det är
det är
fett. Ja.
Mm.
Just det här konkreta, att en startlinje. Alltså på ett trail-lopp så är det så här.
Ja, just det.
Ja, men jag ställer mig där alla andra står.
Ja.
Och så kanske någon har dragit med hälen i backen liksom.
Ja.
Men när man står på en röd bana, det är en linje, man har separata banor.
Mm. Just det också.
Ja. Det är knäpptyst innan start och så är det ett startskott. Alltså...
Du går igång på det?
Jag går igång på det faktiskt.
Mm. Men gjorde du det från allra första början? Eller var det någonting du fick lära dig att älska på något vis?
Nej, men jag tyckte om det. Alltså bara släppas fri. Man står ju där och man har så mycket adrenalin och det bara susar
i huvudet. Man är som en sån här greyhound, hund på...
Ja. Och så skjuter de... Ja, men det gör de.
Mm.
Och sen så bara är det... fritt fram.
Mm.
Och bara bränna hjärnet. Och sen är det ju att det går fort också. Man springer ju snabbt i 800 meter.
Mm.
Det är inte det coolt.
Alltså det måste vara en vidrig distans. För det är tillräckligt kort för att man verkligen ska bara ösa.
Ja, men alltså man ser ju typ ingen sista 500 att... meter.
Nej,
det är mycket mjölksyra.
Mm.
Men det är också det som man drar sig till det. Alltså. Det blir ju en beroende grej.
Springer man med ett spikskor?
Mm.
Det kanske är all löpning på, kanske inte 10 000 meter, men...
Ja, men jag tror de flesta gör det. Alltså jag vet inte, men jag tror att många gör det.
Är det en jättestor skillnad?
Mm. Jag plockade fram, nu precis när jag flyttade så hittade jag mina spikskor. Så tog jag fram och klämde och kände lite på dem. Och jag måste hitta en röd bana och
springa på.
Ja. Det är sjukkänsla. Jag vet inte vart, om de har någon inomhusbana där.
Kanske inte.
Jag vet inte. Jag får kolla upp det. Nej, men det är väldigt speciellt. Det är det.
Och allting omkring då, den där För jag antar att det blir lite fördomsfullt så tänker man att det hela är väldigt disciplinerat, uppstyrt med träningspass och sådär.
Ja, men det är inte fördomsfullt för det här, så.
Ja, det är så, ja, precis. Det är och det är väl inte, alltså det är väl typ friidrottens själ.
Ja.
Är väl lite disciplin. Det, ja.
Och det var väl lite därför också, för det, dels för att jag var skadad. Jag hade 5 stressfrakturer och sen var det komplikationer för det, för att jag typ hoppade på kryckor i 2 år och vart sned och jag var, hade ont överallt. Men sen när jag skulle börja springa igen, dels för att det är så himla uppstyrt, alltså det är, man räknar 100 delar och sekunder, så det är ju så himla lätt att jämföra sig.
Mm.
Och så komma tillbaka från att vara skadad typ i 4,5 år och så börjar jag klocka varv liksom, man, alltså det är ju inte så jävla motiverande att fortsätta. Men, så det var väl lite det som också fick mig att tycka om det här så himla mycket.
Just
det. För att det är, friidrotten är väldigt uppstyrd. Mm. Det är mycket och här är det scheman och intervaller och tider. Och
här drar man ett streck i gruset.
Ja.
Mm. Det är ju väldigt intressant och det här kommer vi såklart också prata mer om då. Men om man säger från när började du bli, eller om man säger så här, märkte du direkt att du var en talang? Och märkte andra direkt att du var en talang? Det här är en, det här är framtiden.
Ja, alltså jag vet inte.
Och var det det som fick, vad fick det att fortsätta liksom? Var det för att du
efter att jag var skadad, menar du? Ja, eller bara fortsätta springa överhuvudtaget? Att,
nej, men liksom just, om jag tänker på de här 800 meters åren, de här barnåren liksom. Såg du dig själv som liksom så här, men jag ska bygga någonting omkring löpningen?
Mm.
Att, och du fick höra att folk tyckte att men, du har en talang, du kan bli stor, du kan gå långt och sådär. Var det viktigt eller var låg din motivation, om man säger så?
Alltså okej, det här är lite lurigt. Men jag tror inte riktigt på motivation. Jag tror inte att motivation finns, utan det är glädje. Tycker du inte att någonting är kul, så finns, då har du ingenting som kan motivera dig. Och för mig, alltså löpningar är absolut bästa jag vet. Jag tycker det är så jävla kul.
Och det är den här rörelsen framåt när benen får...
Ja, men det är friheten. Alltså jag gör det själv. Och det är så lätt. Mm. Det är bara att springa. Och det är ju det som får mig att vilja fortsätta. Sen, nu har jag ju också märkt att jag kan bli duktig. Alltså det går ju bra. Då är ju såklart att det också är någonting som driver mig framåt. Men ja, den största grejen är ju att jag älskar det så himla mycket.
För det måste ju även bo en tävlingsmänniska i dig.
Ja, jo, men det gör det. Men däremot så, jo, det gör det ju såklart. Det är klart att jag vill ju alltid vinna när jag står på en startlinje. Mm. Och jag ser mig alltid vinna. Sen vet jag ju ibland att det här kommer jag kanske inte vinna.
Mm.
Men jag skulle aldrig ställa upp ett lopp om jag inte var där och tänkte att nu ska jag först.
Men det är så, för jag kan ju också tänka att många tänker tid och liksom så här, ja, men jag kom på 15:e plats men jag är grymt nöjd för att jag höll mig längs min plan som jag hade satt upp på kilometertid och hejhå liksom. Mm. Men vad väger du liksom, vad är viktigast för dig liksom, konkurrensen eller dig själv?
Det är ju mig själv, det är min egen prestation. Alltså en första plats behöver egentligen inte betyda att jag springer bra.
Nej.
Jag kan ju springa, ja, men som exempel av Kia fjällmaraton som det heter nu. Jag kan ju vinna det men springa 20 minuter sämre än vad jag gjort tidigare år. Men det är ju bra mycket bättre för mig att kanske komma trea men springa en, vi säger, 10 minuter bättre. Då väger ju det sjukt mycket tyngre.
Och så samtidigt då som nu hoppar vi lite mellan ämnen, men också någonting som måste skilja dramatiskt mellan så här, ja, barnlöpning och fjällöpning, det är att ena året kanske det är 5 grader och det har regnat i 2 veckor.
Mm.
Och nästa året så är det 20 grader och stigande snustorra liksom.
Exakt.
Och då kanske det skiljer 40 minuter på din bästa tid.
Exakt. Så det är
svårt att jämföra.
Det är ju svårt att jämföra. Liksom. Men det är också det som är lite skönt.
Ja. Men det var kul att du sa det där med glädje. För att jag har också skrivit så här, balansen mellan glädje och måsten.
Mm.
Att vi antar att det måste finnas. Det är inte helt. Det får inte, en grund och en träningsrutin får inte bara byggas upp kring måsten.
Nej.
Men det måste, jag antar att det måste finnas en viss grad av. En viss grad av liksom disciplin som kanske
Ja, men självklart.
Någon som pekar med hela handen liksom.
Ja.
Och du har inget, men du har inget problem med den biten?
Nej. Alltså jag känner mig väldigt avslappnad i... Jag är ju min egen tränare. Jag har ju ingen som styr och ställer. Men det är såklart att ibland är det ju svårt. Ibland kan det ju, som när jag bor här uppe, då kan det ju vara svårt att veta om det är en latmask som säger åt mig att vara inne när det typ är... har kommit så här hajar och så hit. Och det regnar småspik. Eller om... ja, om jag behöver vila. Men det är väl som alla, även om du har ett träningsschema, det är ju inte felfritt för någon. Men däremot, störst, alltså majoriteten av tiden som jag tränar tycker jag att det är svinkul. Så mitt problem är att vila egentligen. Så att jag behöver som inte vara orolig för att jag tränar för lite, tror jag. Sen har jag också blivit väldigt duktig på att lyssna på kroppen. Mm. Just för att jag är min egen tränare typ. Jag går inte ut och kör ett hårt intervallpass om jag är seg, för då blir inte intervallpasset bra. Och det spelar ingen roll om jag gör det 2 dagar efter än vad jag hade tänkt liksom. Det är viktigt att se det mer som en helhet, tror jag.
Men för då kommer vi lite grann in på, så att säga, de mörka åren liksom.
Mm.
För du hade ju väldigt mycket, du hade en tuff period liksom, innan du var 20 antar jag.
Ja.
Hur kunde du hålla upp? Var du på väg bort ifrån löpningen liksom? Att du ändå kunde fortsätta liksom?
Med rehabiliteringsträningen. Mm. Alltså det var ju... alltså det som egentligen fick mig att faktiskt fortsätta med typ kryckintervaller och vattenlöpning 2 gånger om dagen i 2 år. Det var, alltså jag ville springa en gång till och inte ha ont. Det var liksom, jag var ändå så inställd på typ att okej, min kropp håller inte för löpning.
Mm.
Jag trodde verkligen att det funkar inte för mig liksom, även att jag hade samtidigt väldigt svårt att tro det, för att vi människor vi kan springa liksom. Jag fattade inte varför det gjorde ont. Mm. Jag bara varit skadad, jag hade ont överallt och så. Det var liksom det, jag gick ändå så lågt att det sista jag krävde av mig själv, det var okej, ett träningspass eller ett lopp till och där det inte gör ont, så att jag ändå får sluta där det känns bra för mig, att inte smärta ska få ta någonting ifrån mig som jag tycker är så himla kul.
Mm.
Så det var verkligen att bara, och då var kravet så litet också på vad jag skulle ha ut av den här tiden. Bara okej, jag kör det här och sen en gång till, sen kan jag bara skita i det, sen kan jag göra vad jag vill.
Det är en väldigt grym insikt, alltså hemsk insikt att ha som så ung.
Ja. Det, men det känns som att det är många som får den typ diagnosen av läkare och så bara, nej men du kommer nog aldrig kunna göra det här igen.
Mm.
Och det här och det här. Men det funkar ju. Man får bara låta det ta tid.
men för jag antar att vid den här tiden så hade du även liksom att du identifierade dig ganska mycket som en löpare. Mm. Att liksom löpningen var så
pass.
Och det var det som blev räddningen.
Ja.
Men för jag antar att det nästan lika gärna hade kunnat varit att det nästan hade kunnat slå över åt andra hållet. Att det hade blivit liksom, ja, men verkligen katastrofalt. Och att man liksom bara bottenlöst mörker. Och att man bara, shit, jag kommer aldrig kunna springa.
Alltså det var ju en hårfin gräns.
Mm.
Såklart. Alltså det var ju också väldigt mycket sorg. Alltså inte, jag visste ju aldrig när det skulle sluta göra ont. Alltså jag hade ju inte en jävla aning. Men jag kunde ändå hålla mig över ytan.
Mm.
Och känna att jag visste att det skulle vara värt att få springa en gång till.
Mm.
Och inte ha ont. För då skulle jag kunna vara glad sen och liksom släppa det här. Så det fanns ändå inte med att jag skulle strunta i och försöka bli hel liksom.
Mm.
Ja, jag tycker det är för roligt att springa för att...
Men under hur många år var du liksom skadedrabbad på den här, liksom så här allvaret?
Alltså jag fick ju första stressfrakturen när jag var 19.
Är det typ skenben eller lår?
Ja, jag hade överallt. Jag hade 2 i skenbenet. Inte samtidigt, 2 i skenbenet, 1 i foten. Och sen typ fick jag en upp i lårbenshalsen. Och sen var det något i lårbenet. Men det var ingen stressfraktur, det var bara en stressreaktion typ. Nej, men så det var ju några år där som det... Och inte nog med att man är skadad, det gör ju fan skitont också.
Men det är den typen av, men det är den typen av skador som när de är borta så är de borta liksom. Det är ingenting som ligger och spökar nu.
Nej, nu är det ju lugnt. Mm. Sen var det på den första, det visste jag inte vad det var. Det gjorde ju jätteont. Jag trodde det var benhinnan fram och hot, så jag käkade Voltaren och sprang, och så typ när jag var ute och sprang så gick det av då. Och så det vart ju så här, det känns som det blödde i benen på mig, och då bara okej, det här är inte så bra, och då var det ju inte så bra heller. Så den vart ju så här komplikationer med typ det var så broskbildning och tjosan hejsan. Nu fick jag göra stötvåg på det och hej och hå. Men sen försvann det.
För det gick någonstans också, så gick du vidare från, du flyttade och så du bodde i Stockholm ett tag.
Norrköping.
Norrköping
bodde jag en sväng.
Ja, okej. Men vad heter det, spårvägen då?
Ja. Det min tränare som flyttade in, eller som tränade min fri, precis. Mm. Han tränade också andra som sprang för spårvägen. Mm. Och då tyckte han att det passade bra att jag också gjorde det. Men jag hann ju som typ aldrig träna med dem, för att jag var ju skadad. Så jag var med på ett träningsläger i, jag tror det var i Portugal. Och så åkte jag dit och var skadad och bara tänkte, det här är skitbra. Nu liksom kommer jag få se pepp från alla andra som springer. Ja, det vart ju helt tvärtom. Typ det fanns ett gym i en källare. Och så bara, jag kunde typ ro i 3 minuter, sen gjorde det ont.
De bara, här har du den där pilatesbollen, du kan sitta.
Precis, här kan du sitta och guppa på en pilatesboll i 8 timmar. Nej, så det var inte så bra. Men jag hann typ att tävla för dem några gånger.
Ja. Och när du ser tävla, då var det alltså 800 meter?
Och jag sprang 1500 också.
Okay.
Men det var mest 800.
Mm. Men mellan allt det här så sprang du också vad man då kallar för trail.
Mm-hmm.
Eller ja, terränglöpning.
Liksom. Mm.
Hur, när, var det någonting som du har liksom gjort naturligt så hela tiden? Eller var det liksom... Eller blir det när man är mest inne i det här att man bara, nej, jag måste springa på de här röda, platta gummibanorna. Jag kan inte springa ut i bland barren.
Ja, alltså när det var friidrott, då var det ju mycket asfaltslöpning såklart. Då fanns det ju som inte... Ja, men då var det ju så man tränade. Alltså men distanspass var ju 1 mil på asfalt typ. Och långpassen var 90 minuter på också någon grusväg. För det skulle vara mjukt och bra. Då var ju liksom inte med på schemat, eller vad man ska säga, att springa rätt ut i skogen. Men sen var det... Alltså det var... Jag var hos en läkare och fick hjälp med stressfrakturer och allt det där. Och då så sa han så här till mig, bara, men testa att springa obanat i skogen, för det är mindre monoton typ. Det kan nog kanske hjälpa. Och det gjorde det ju. Det var då jag märkte typ att...
Vad tror du att... Vad var det som hände i dig då?
Alltså det vart ju...
Alltså både fysiskt och mentalt?
Fysiskt så var det ju att det inte gjorde ont. Det var ju väldigt mjukt och omonotont och ja.
Men tycker du att det kändes långsamt?
Ja.
Jag tänkte att det är någonting som barnlöpare skulle kunna störa
sig. Ja, men i början så var det ju... Man kommer ju absolut inte lika långt på en timme om man springer i skogen som på asfalt. Så det var ju lite så här i början, att det var lite konstigt kanske. Men sen märkte jag ju också att det faktiskt funkade att springa obanat i skogen. Och då, jag var fortfarande skadad när jag anmälde mig till AXA, heter det ju då, fjällmaraton. Ja, då anmälde jag mig ett år innan typ, eller vad det var. Och bara, nej, men jag måste ju anmäla mig till någonting för att liksom palla och springa i vatten och köra cykelintervaller. Och det var efter det när jag sprang det loppet första gången som jag bara, oh my god. Det här måste jag göra mer.
Vilket år var det ungefär?
Undrar om inte det var typ 2014 kanske.
Mm.
Något sånt. Så. Men det var annorlunda.
På nytt
fall, aldrig så. Haft så mycket kramp i hela mitt liv. Jag skulle dricka ur en bäck, kommer jag ihåg. Och... Alltså jag fick ju bli uppburen ur den där jävla bäcken för att jag bara krampade ihop där. Alltså jag bara skrek. Och jag vet också om Sanna och Lina Elkott sprang förbi mig då.
Och de var tisslade och tassade och bara garvade.
Fy fan! Jag vet att de gjorde det. Jag visste inte att det var dem då, men så här i efterhand så bara... Det var dem. Och jag låg där i bäcken. Det var, då sprang man ju åt andra hållet igen för vad man gör nu. Så det var på väg upp mot fjället. Jag hade kramp i hela benen upp i ryggen.
Och du trodde att det var dubbelt, men det var bara samma och det
ena. Ja. Nu är du ute med mig, tänkte jag nu. Nej. Men så fick jag kramptabletter av några snubbar, så det löste sig. Jag kom i mål.
Nu är vi snart inne på den terrängen liksom, på fjällöpningen. Men den här, för att, alltså det är ju väldigt, eftersom du har rört dig från den här, du har den här friidrottsgrunden och sen så nu springer du på ett annat sätt. Jag är ju inte, när det gäller löpning, och särskilt då när man pratar om så här, de här längre distanserna som du har tävlat i nu liksom också. Det här förhållandet mellan sinne och kropp. Och hur man liksom, ja men hur man förhåller sig till sin kropp, om man om man ser på kroppen som någon slags prestationsmaskin och att det finns någon slags mental gaspedal någonstans. Jag återvänder ofta till en väldigt intressant sak som en löpare som heter Max King, som jag intervjuade när han sprang Ultravasan för några år sedan. Så då sa han att han hade fått höra från någon coach för många år sedan att i träning, under träning så lyssnar du på din kropp, men under tävling så säger du åt den att hålla tyst. Och ditt resonemang kring det och hur det har utvecklats liksom.
Ja, men det kan jag väl instämma. Att det sen, alltså under tävling, det är ju, det går inte att jämföra med träning. Alltså för mig är ju träning typ 90% njutning och 10% hårt liksom. Så det är ju väldigt sällan som jag får typ avbryta pass för att det inte känns bra i kroppen, utan då känner jag ju typ det kanske första 15 minuterna när jag springer att okej, idag är det pannkaka med det här spektaklet, då går jag hem. Och det kan jag faktiskt göra. Jag har kommit så långt att liksom, jag känner att det inte är värt att fortsätta springa då. Men sen under tävling, alltså, jag har inte haft jättemycket problem med att plåga mig själv under tävling heller, för att jag, för det första tänker jag väldigt lite när jag springer, utan jag bara springer tills, ja, jag bara springer. Det är kanske ett väldigt tråkigt svar. Men sen, alltså jag vet, alltså nu i somras hade jag ju lite kämpigt med allt möjligt. Och då fick jag ju verkligen så här prata med mig själv. Och där vill man ju inte vara. Och jag tror alltså det mentala är ju det absolut viktigaste när man ska prestera. Det är ju, jag tror du kan träna hur mycket som helst, men när du inte är där mentalt, då funkar det absolut inte. Jag har aldrig tränat så bra som jag gjorde förra vintern. Och sen i somras har jag aldrig sprungit så dåligt. Någonsin.
Men det är många staplar som ska vara på något sätt i synk för att det ska liksom råda någon slags harmoni. Ja, men för jag bara tänker, för du påminner en del om Ida Nilsson kanske också. Eftersom hon liksom har också en traditionell barnlöpar bakgrund. Liksom, så att ni har liksom den här någon slags löpnings- och träningsdisciplin på ett annat sätt än kanske många andra har. Och att du liksom kanske har fått med dig en annan verktygslåda som kanske gör att du, fast å andra sidan sett, det verkar ju mer som att du bara, du går din egen väg nu. Du har liksom, du
är... Ja, men jag tror att det är så, för jag har ju svårt att se att det finns ett visst recept som man ska följa. Det här funkar liksom. Det är därför jag inte tror på träningsscheman och kostrådgivning och hej, och det är klart att det finns vissa riktlinjer att ska du bli sprinter så lär du sprinta på din träningspass ibland.
Och inte äta så mycket McDonald's.
Nej, kanske inte. Men alla är unika. Man måste hitta sin grej. Och du måste göra det själv. Det man måste känna. Sen, som du säger, så har jag ju fått väldigt mycket bra med mig från friidrotten. Just det här med, ja, men träningsdisciplin. Jag är väldigt, alltså, medveten om träningslära också. För att det är ju väldigt mycket pet och don och det här ger det här och ja.
Men det är också intressant, för att jag menar, för jag kan ju tänka mig att man skulle kunna i ett parallellt universum, eller om man pratar med någon av dina så att säga konkurrenter eller kollegor eller hur man nu ska se det. Så de skulle kanske säga, ja visst, jag går ut på träningspass. Jag känner kanske de första 15 minuterna. Du säger så här, men jag känner de första 15 minuterna att det här, det blir pannkaka av det här spektaklet. Så då föredrar jag, då lägger jag ner.
Ja.
För att du vet att konsekvenserna kommer istället vara att du bara kommer bli arg på dig själv.
Ja. Och det kommer vara själv, tråkigt.
Och det kommer vara tråkigt.
Ja.
Medan en annan skulle kanske säga, ja men jag måste, de här passen måste ändå betas av.
Ja.
Och för den skulle, ingenting är bättre eller sämre, utan det är ju som du säger, och det tycker jag är någonting man hör alldeles för sällan, just den här man måste, att alla är ju olika.
Ja.
Oavsett om det handlar om skotyp, kosttyp,
absolut,
träningstyp.
Absolut.
Folk har ju en tendens att vara väldigt besatta av universallösningar. Bara, ge mig hemligheten.
Ja, exakt.
Att, hur blir jag duktig på
hur gör du när du tränar?
Exakt.
Ja, skit i det. Ja. Det funkar inte för dig ändå.
Nej.
Men sen kan man ju alltid kanske vara, för jag har ju också fått, jag har ju också testat mig fram, och det har jag ju fått utifrån. Men det är liksom inget, jag har inte kopierat någon. Utan jag har ju bara tänkt så här, okej, det där kanske man ska testa. Och sen har man ju fått gjort en egen
ja, då handlar det väl variant, kanske istället liksom, om att den enda universala grejen är kanske att du måste, vill du nå resultat, måste du avsätta väldigt mycket tid.
Så är det ju.
Och då menar jag också då såklart tid, träningstid, men också tid att experimentera.
Ja.
Och liksom skapa dig själv utrymme att experimentera, så att du kan så här, ja men nu provar jag det här och nej men det var inget kul, eller det funkar inte för mig,
nej.
Så du kan liksom lägga om så där.
Men så är det ju. Och sen är det ju som du säger med, om jag sticker ut och springer 15 minuter och jag känner, sen finns det ju olika typer av pannkaka på spektaklet eller avspektaklet, att man kan ju sticka ut och springa och vara seg. Alltså man kanske har kört hårt dagen innan eller tävlat och man är seg i kroppen, då är det ju bara bra att få kanske röra på det. Men sen kan man ju också sticka ut och känna att okej, om jag inte tänker så här ett steg till, då stannar min kropp. För att den vill inte springa, då är det ju bara att gå hem. Men sen för andra kanske det kan vara som du säger att nej men det känns trögt men jag måste ta mig igenom det här. Då är det kanske mer den mentala biten för dem. Och det var ju som jag sa förut, det mentala är jätteviktigt. Så gör inte de det där passet, då påverkar det kanske dåligt. Så det,
ja, det är otroligt svårt att generalisera.
Det.
Skulle du säga att din relation och din känsla kring löpning har förändrats mycket sedan du var liten under alla de här åren? Eller är det i grund och botten detsamma? För du verkar ju vara väldigt känslo- och glädjedriven.
Ja, det är.
Och det har liksom aldrig riktigt förändrats?
Nej. Och det är ju både på gott och ont att det är så, kan jag säga. För det är, nu är det tack och lov inte väl, nu är det inte så mycket som stör mig. På, ja, men när jag är på tävling, det är inte så här att jag måste vara i någon egen bubbla och bababa, utan jag chattar gärna runt med folk och hoppar och studsar runt och sådär. Men är jag ledsen eller är det något som tynger mig, då styr det. Och det vet jag innan då när jag ska tävla eller träna. Att okej, idag är det inte dagen. Då är det bättre att inte träna. Mm. Jag är också väldigt noga med att typ inte använda löpning som någon form av rensa tankar grej. Liksom. Nej. Nej, det är ingen bra idé.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ska vi ta en fråga om det här om att göra saker för passion eller press?
Mm.
Och ifall det behövs en balans där.
Mm.
För det är, jag kretsar hela tiden kring det.
Mm.
Och då gissar jag att ditt svar skulle vara att det är 100% passion.
Ja.
Så du känner inte att du behöver eller använder det av någon slags konstruktiv press, typ att, ja men om man ska tänka nu, du börjar bli liksom, om du har sponsorer, mm. och du har liksom så här, det här, du satsar verkligen på det här nu,
ja.
du är verkligen ett namn omkring det, du behöver vinna väldigt mycket, liksom att det, finns något, ser du det som någonting negativt, någonting positivt, eller bara någonting som du bara, jag bryr mig inte.
Det... Nej, men det är väl mer än ett stöd som jag har med mig.
Mm.
Nej, alltså jag kan väl inte känna att det är någon dålig press i det här, liksom. Utan det, jag ser det bara mer som en möjlighet till att jag får göra det jag älskar. Och det är ju helt fantastiskt. Det är ju bäst. Så nej. Det är väl ingen onödig press i det, tror jag inte. Sen fattar jag ju såklart att får man sponsor och allt här, då lär man ju prestera. Men det kommer jag ju göra också.
Och det gör det?
Ja.
Tillbaka då till den här fjällöpningen och bli omkring, eller förbisprungen av Lina och Sanna.
Ja.
Men vad kan du berätta mer om vilka tankar och känslor och intryck du fick av den här... För kände du att det var lite någon slags ny värld och ett nytt community du kom in i då? Vad hade du för då var det ju då hade du ett utifrån perspektiv.
Ja.
Kommer du ihåg liksom människor och...
Ja, alltså det var ju väldigt stor skillnad till friidrotten. Alltså alltså ingenting om friidrottare, men det är ju ett speciellt folkslag. Ja, eller hur man nu ska säga. Det är ju så här, man kommer till en friidrottstävling, alla går med hörlurar, det är så här... Man går ju gärna inte fram och snicksnackar med någon som värmer upp. Alltså då får man ju onda ögat direkt. Alltså.
De går omkring och blundar och gör sådana mentala...
Ja, men verkligen. Ha sett eller tics och sådana här grejer. Och så var ju inte jag. Så att jag var ju typ lite svart av håret. Så här. Kunde bli skitglad om jag såg någon och bara, tja, hur mår du? Och så bara, nej, dödsblicken. Okej.
Skulle det inte vara kul om du inför någon så här fjällopp så går du omkring med lurar i så här, typ så här vit så här overall och så liksom bara så här blundar och bara in, typ som mentalt går igenom så här, springer över varje sten och bara så här laddar.
Jo, då skulle de tänka sig, men gud vad är det här för psykfall på en friidrottsarena där det är så här, bara gud hon är bra, du, kolla, hon förbereder sig. Och så kommer man här till Kia fjällmaraton och då kommer doktorn direkt med
bandanas och, här är liksom bandanas och dreadlocks som gäller och så här.
Nej, men alltså det var ju väldigt så skillnad. Det var ju väldigt typ, vad ska man säga, alltså på start var så här, alla pratade med alla, det var glatt och det var musik och hej då. Och sen alltså under loppet, så första jag sprang öppet fjäll det första loppet, för det fanns inte plats på riktigt. Exakt. Då fick jag bästa kvinnliga tid.
Mm-hmm.
Och då fick jag en startplats till nästa år. Men då tyckte jag att det var så himla coolt.
Och förlåt, och då är det 43 kilometer. Alltså långa distanser, så att säga. Typ 43-44.
Ja. Och då åkte jag till Söderköping då. Och så typ 45 minuter efter så bara... Nej, jag ringer och frågar om jag får springa veckan efter. Så jag ringde till... Eller mejlade eller vad jag gjorde till Patrik eller vem det var. Och bara, tjena. Jag har en biljett till, eller startplats till nästa år. Men skulle inte jag kunna komma upp nästa helg och springa? Finns det plats? Han bara, jo, gör det. Så jag åkte upp typ dagen efter och så sprang jag en gång till. Direkt.
Hyfsat bra betyg, måste man ju säga.
Ja. Ja. Nej, men jag... Alltså det bästa är ju friheten. Jag måste säga det igen, alltså. Det är verkligen det.
Och var det där liksom en ny typ natur för dig? Eller har du varit mycket i fjällen innan?
Jo, men det har jag. Men inte på det här sättet. Nej. Att springa. Alltså det är ju bara så himla mycket fritt fram. Även nu om det är så här bana man måste springa efter. Jag springer också väldigt mycket fel, så att det blir ju lite så här fritt fram för mig ändå. Jag vet inte. Ja, jag springer fel väldigt mycket faktiskt. Det är många lopp som jag har kommit ut någon annan väg. Och i mål åt andra hållet typ. Men det är också det som är lite charmen.
Ja.
Och att det är det som är så gött med att jag inte tänker något. Jag bara springer.
Ja. Och här som vi pratade om förut, det här med typ banlöpning och så, som är väldigt intern resa.
Mm.
För att låta väldigt pretentiös.
Mm.
Men var det också någon skillnad du märkte? Liksom, att
det är så svåra ord du säger. Intern och pretentiös.
Jag får sluta. Jag skriver en förklaring. Nej, men just att...
Jag var på glosor innan.
Jag ska intervjua dig på onsdag. Här är några,
några glosor.
Här är några begrepp som du bör ha koll på. Jag befästar myten om sig själv. Så att det är jävligt. Sitter på höga hästar. Vad heter det? Och nu tappar jag tråden här.
Det var något som var pretentiöst.
Någonting som var pretentiöst. Nej, men just det här att... Men blev det någon skillnad att inte behöva vara så... typ stirra på fötter eller hälarna framför sig, eller om man kan säga liksom, att du kunde lyfta blicken och andas in, dra in luften i lungorna. Och
sen var det ju så skönt också att jag hittade där i samband med att jag skulle börja tävla, för det var ju typ då som jag hade tänkt så här: okej, nu ska jag göra någon form av comeback här på bana, men kände ju typ inte att glädjen riktigt fanns där. Och så var det ju det här med bara okej, jaha, ska jag sluta springa nu då? För att, nej, det ska jag ju inte, för jag tycker liksom det här är det bästa jag vet. Så det var ju bara att jag hittade det här, var ju, ja, det var ju menat.
Och du hade inte ont?
Lite första gången.
Mm.
Hade jag. Mm. Jag kommit, då hade jag nog precis haft en stressfraktur i min fot, den sista. Men ja.
Och det här att koda om, eller behövde du liksom, kände du att du måste så här, ja, men koda om kroppen lite, från programmera om kroppen ifrån det här mer kanske statiska, bara springa i någon slags svag vänstersväng hela tiden.
Mm.
Eller högersväng.
Mm.
och helt plötsligt springa i fjällterräng och sådär. Blev det någon slags, hade du någon fysisk inlärningskurva där eller vad det?
Ja, men det hade jag nog. Alltså det var ju... Alltså man slog ju typ ihjäl sig i början. För att det var ju lyfta på fötter och hoppa bland stenar och sådär. Så det...
Mm. Det är mycket skrubbsår i början.
Ja. Så var det ju. Men det var ju bara springa mycket i skogen. Så.
Ja. Och så det här med, vad heter det? Vi pratade om Vivo Barefoot förut, som du har teamat upp med nu.
Yeah.
Och det här med att springa och träna barfota. Var det någonting som kom... Jag antar att det kom liksom innan du visste vilka de var.
Ja, absolut gjorde det. Alltså det... Det här är lite flummigt kanske, men strunt samma.
Det här ser vi fram emot nu. Lägg ifrån er kaffet.
Nej, men det var så här. Jag läste. Det kom ut en bok som heter Born to Run.
Såklart. Som typ alla, alla som
alla läst den, alla blivit skadade. Ja. Jag har inte läst den jättemycket, för att jag tycker inte om att läsa. Men jag har...
Tittat på omslaget.
Jag tittar på omslaget och de springer barfota där. Så? Nej. Men jag har väl alltid tänkt att det här med skor är lite lurigt. Mm. För att man är född barfota, och jag har alltid haft svårt att tro att vi föds odugliga. Mm. Och så måste man vänta typ massa år på att någon hittar på en sko och bara okej, men nu är du en perfekt, nu klarar du det som människa här ute och rör på dig. Det känns så orimligt.
Mm.
Så när jag var skadad och typ fick nog och bara nej, jag måste typ återställa min kropp på något sätt, för jag är ju bara skev hela tiden, jag har ont överallt. Det bara, det kändes inte bra.
Mm.
Dels för att jag hade kört så här konstintervaller på kryckor och sprungit i vatten och cyklat och kört typ crosstrainer på ett ben. Jag måste bara,
intervaller på kryckor?
Ja, men då hoppar man ju typ 10 sekunder stenhårt och sen softar man, så hoppar man lite till. Man får vara påhittig. Jag gjorde det inte så många gånger, men jag
har... Men var det någon som sa åt dig att det här du ska göra, eller var det du som
var kreativ? Nej, det var jag. Alltså, vad ska man göra när man har, kan inte gå eller någonting?
Ja, jag fattar.
Så jag hade ont, och då kände jag bara jag måste resetta skiten. Så då hade jag ju läst den här boken och det kom ut de här Five Fingers-skorna. I början så hade jag inte råd att köpa Five Fingers och vågade typ inte göra det. För det var ju bara muppar som hade sådana där skor som gick på stan. Man bara, gud, det här kommer en människoapa med sådana skor. Så jag sprang i skogen med typ några lager strumpor. Jag började tassa runt där och kände väl, okej, det här var ganska nice. Och sen så träffade jag Anders Nordström.
Åda,
ja, och det var på det loppet. Jag sprang det.
Okay.
Och då av någon...
Han bara, snö av dig skorna!
Ja, du kan inte ha dem på dig! Ta av dig dem! För fan! Nu kan inte jag hans dialekt, men det kanske var ganska nära. Då träffade jag honom och då började vi att prata om det här. Att jag hade ont, och så kom in på det här med barfota-grejen, och jag förklarade lite vad jag hade donat med. Och så bad han mig ta sig skorna, och han bara, men det är din stortå som är typ fucked up. Så här, jag bara, okej.
Och då köpte jag... Vi klipper av den här foten.
Nej, men då köpte jag mina första Vivo-skor. Och sen så förklarade jag han det här med fötter och hela grejen. Och jag köpte det. Och bara, ja, men det här är typ min sista utväg. Jag har ju gjort alla behandlingar man kan göra som skadad. Förutom amputation. Och... då var jag tvärkonsekvent med att bara leva i barfotaskor, eller det vi var barfotaskor. Och jag kände liksom att okej, det här funkar. Och i början sprang jag ju inte i dem alls. För att fötterna är väldigt svaga eftersom jag har gått i skor. Så jag gick ju med dem kanske, vad vill säga, ett halvår innan jag började springa i dem. Och sen dess har jag ju bara använt dem. Och jag kan ju springa hur mycket som helst nu utan att...
Men det är ju väldigt intressant, och det är man känner sig lite korkad, för jag menar, det är ju alltså evolutionen och liksom biologin lär ju vara någonting på spåren, och det säger sig självt att det är bättre att träna upp. Det är klart att det finns muskler och sånt i fötterna också. Det är bättre att träna upp dem istället för att det ska kapslas in. Exakt. Och bara vara passiv.
Ja, men det är ju så här, köttklump. Ja. Ja, men man vet ju, alltså, gipsa ett ben eller en fot eller en arm typ i 8 veckor eller vad man nu brukar gå med gips, och så tar du av dig ditt gips. Då är det ju bara skrot kvar av. Då är det så här, nu måste du rehabilitera det här, för den har blivit svag. Och, bara, och så tänker man hur länge man har gått till ett par skor.
Precis.
Och det är ju som ett gips. Du har gått så här 10 timmar om dagen i en hel livstid. Det är klart att det inte finns så mycket kvar där. Och det är där som det blir ofta lite tjafsigt. De bara, nej, men vi är inte gjorda längre för att springa barfota. Bara, jo, det är du, men det är som allt annat. Det är en process liksom, för att komma tillbaka
dit. Men det är just att man måste ha lite respekt för att man får inte börja för mycket för snabbt.
Nej,
heller. Liksom,
nej, absolut inte. Sen säger jag inte att jag tror ju att det skulle vara bra för majoriteten. Sen kan det ju vara så att man faktiskt är...
Ja.
Det går inte att springa barfota av olika anledningar.
Och sen kan jag kanske också, nu har jag faktiskt aldrig provat den där typen, jag har inte provat några Vivo-skor, men jag kan också tänka mig att det är lite skillnad på, ja, men springer du liksom stigar eller springer du så här vass blockterräng liksom, så man kanske vissa områden kanske passar sig bättre och vissa lite sämre kanske för den typen av skor också.
Alltså, det är ju...
För de är oftast ganska... Det är inte bara att det är noll dropp, utan att det är... Alltså, de är ganska tunna.
Ja, alltså, nu springer jag ju med mina tunna Vivo-skor överallt. Även när jag springer typ... När jag sprungit i Italien, där det är väldigt stenigt och jävligt. Men... ja. För mig funkar det jättebra.
Oavsett så kan man ju tänka att nästan vad det är för typ av löpare, så skadar det inte att blanda in det i sin träningsrutin.
Nej.
Så att vara mer barfota.
Ja.
Och så får man känna sig lite som en hippie.
Det är coolt.
Hur skulle du beskriva din reaktor? Själva liksom...
Okej, ny glosa här då.
Din liksom kärnan i dig. Den här liksom... Om du vore en robot liksom. Den här... batteriet djupt inom dig liksom. Vad är det som bygger upp den? Vad består det av som liksom pumpar ut, även fast du kanske är så här, låren är stumma och så här, blodsmak i lungorna, men ändå liksom bara, ja, men du bara fortsätter kötta upp för backen och liksom så där.
Oj. Vad svårt. Alltså jag vet inte riktigt. Grejen är så här. Jag bryr mig inte jättemycket om mjölksyra. Faktiskt. Dels för att det är bara någonting som känns. Alltså det kan ju tyckas vara obehagligt och det är jobbigt och allt det här. Men det är faktiskt bara någonting som känns. Och kroppen kan hantera det och allt det här. Så bara av att jag vet det så är det, då kan jag fortsätta. Sen går det över när man är klar. Så det är inte en så jättejobbig spärr. Faktiskt.
Då är vi ju lite tillbaka lite på det jag pratade om. Den här, någon slags här mental gaspedal. Att du ändå under typ vissa tävlingar så ändå kan... Ja, men du sitter i förarhytten och sen så har du den här köttbilen som du kör. Som du kör. Och att den bara knorrar och det är som mjölksyra. Men du bara, ja men det är lugnt, det här kommer försvinna, kropp. Kör på ett tag till. Du kan ändå ha den distinktionen.
Ja, det kan jag. Absolut.
Sen ska man inte bra, det är inte bra att leva sitt liv så.
Nej, och det är väl också där mitt problem är. Faktiskt. Men jag blev jättebra på att ta det lugnt. Eller så allt är väl relativt. Mm. Men jag blev mycket bättre på det.
Vila sig ur krisen.
Ja.
Men det har blivit många långa block. Många timmar som är träning alltså, som du nu har på något sätt valt bort. Eller?
Och ersatt med vila, tänker du?
Mm.
Ja. Faktiskt. Och det har jag kommit fram till att jag behöver vila mer för att jag ska bli bra. För att när jag var som bäst förra... Den här sommaren var ju katta-fucking-strof typ. Men det var ju bara för att jag inte var där mentalt överhuvudtaget. Det var så mycket annat som påverkade så att jag var liksom helt uppslukad av allt annat.
Mm.
Men sommaren innan, det var egentligen... Då gick det ju så himla bra. Och då vilade jag väldigt mycket. Typ innan Kia fjällmaraton, då var jag... Hade jag en jättelång sjukperiod på typ 6 veckor. Och sen sprang jag Kia och så vilade jag helt i 2 veckor. Och så ringde jag på morgonen och bara, tjena Patrik, kan jag komma och springa Bydalen? Han bara, ja det kan du göra, kom hit. Och så gick det jättebra. Så att, ja, jag försöker att vila mer. Men sen är det också så, jag tycker att det är så kul. Och jag har också haft lite svårt, jag har tänkt så här att enda gången jag behöver vila det är när jag typ har sprungit rätt in i väggen och bara, jag orkar inte röra mig ur sängen. Men då är det ju redan för sent med vila. Det är inte alltid man är jättetrött på en vilodag, utan man behöver kanske vila i alla fall. Sen...
Det är en mognadsprocess också, kan jag tänka mig.
Ja. Det tror jag.
Mm. Du bor i Åre nu.
Mm.
Med din sambo.
Ja.
Vad var det som drog? Liksom, varför flyttade du till Åre?
För att det finns berg här. Ja. Det var väl det. Sen hade jag varit här och sprungit en del med Joey. Jag var uppe några gånger med hon och tyckte det var så nice. Och sen när jag kom tillbaka hem så kändes det ruttet alltså. För att jag hade ändå hittat någonting som jag verkligen ville göra och då kände jag så bara, nej men det går inte att bo här då. Så då flyttade jag hit.
Vad har det betytt för dig, för din utveckling? Både för som person och som löpare? Att flytta till Åre?
Jättemycket. Jättemycket. Dels för att få rätt... Vad säger man? Alltså typ...
Försöker du komma på så här fin glosa?
Ja, jag kan inte några bra glosord som är fina. Men så här bra förutsättningar.
Mm.
För att... Ja, men alltså ska jag tävla i berg, då lär jag ju också träna i berg. Och sen för att jag, det värsta jag vet är att bo bland folk, håller jag på att säga. Men jag klarar inte av stadsliv alls. Alltså det går verkligen inte. Det gör inte det. Och så, ja, och där kommer ju den mentala biten in då. Att jag får må bra.
Mm.
Inte vara stressad och, ja.
Tittar ut genom fönstret på morgonen och ser lugnet.
Ja. I stan var det så här. Titta ut genom fönstret och se 13 knarkare, 4 politiker.
Så de kissade in på gång.
Ja, typ. Ja.
Du skrev någonting på Instagram för ett tag sedan.
Ja.
Du skrev mycket på Instagram. Mm. Nej, men det var någonting om att skulle ju kunna ha copy-pastat, det har jag inte gjort. Men det var någonting om att det här med att följa drömmen och följa hjärtat och sådär, att det kommer kunna kosta dig och det kommer liksom sådär. Vad har det kostat dig, tycker du? Vad menar du med det?
Alltså, det behöver ju...
Känner du att du har liksom så här försakat någonting? Eller liksom att du har valt bort någonting?
Nej, men det har jag inte. Det är väl bara att jag tycker att man ska vara medveten om att vill man verkligen göra någonting så kanske det inte kommer vara så himla lätt att ta sig dit alltid. Och det... Men har, alltså det är ändå... Ja.
Men har du, är det någonting som du har haft problem med? För att jag, alltså, när jag hör din historia så tänker jag att det lär ju vara något av dina minsta problem, för du verkar ju otroligt målmedveten om man betänker att du i så många år har liksom haft... Om du har haft här problem med skador, överträning och stressfrakturer och det. Men du har fortfarande inte... Du hade lika gärna kunnat säga typ... Om man sitter i en soffa och spela... Eller bara så här Netflix-punda och... Nej, men så här, jag vet inte. Inte liksom så här...
Netflix-punda!
Ja, men du har ju fortfarande bara... Nej, men du håller ut och du bara...
Ja, men det är väl mera kanske att det kommer... Men jag har ju vetat vart jag vill och vart jag ska. Och för att ta mig dit, då måste jag ju som... Jag kan inte ha alla kakor och äta dem. Det är vissa saker som det tar tid, det tar min energi. Jag måste strunta i vissa saker. Det är mycket psykbryt. Bryt ihop och komma igen. Alltså det... Det är inte alltid jättelätt.
Det är inte bara glass och ballonger.
Nej, men det är faktiskt inte det. Och inga smällkarameller och tablettaskar heller. Men går man sin väg och gör det man tror på, då blir det så jävla bra. Och jag vill verkligen få andra att förstå det.
Mm.
För jag tror så himla hårt på det. Och det finns inget som är viktigare än ens egen lycka. Mår man inte själv bra, då...
Kan du inte få andra vara bra?
Nej. Och det är så. Det finns inget viktigare. Och jag kastade mig ju, utan att gå in på det too much, men så kastade jag mig lite ut i intet efter sommaren här nu. Jag hade inget boende när jag flyttade hit. För att jag var tillbaka i stan en sväng. Men jag bara kände att det här är rätt, det kommer lösa sig. Och så gör det.
Men man måste våga ta det steget.
Ja. Man får bara... Jag tror väldigt mycket på magkänsla. Det gör jag. Det är också lite flummig kanske. Men det är inte ofta det slår rätt och fel när man lyssnar på den.
Nej.
Faktiskt.
Men jag tycker att folk har en tendens att vara lite för mycket trygghetsknarkare också. Att man inte vågar... Man vet vad man har, men man vet inte vad man liksom...
Ja.
Det här är tryck. Jag vill kanske dit, men det skaver lite och det här...
Ja, men lite rädd att lämna trygghet.
Mm. Men det har inte varit något problem för dig?
Nej, utan att låta jätteegoistisk så har det... Det är klart att det stundvis har varit tungt, för man känner sig typ lite egoistisk liksom.
Mm.
Bara okej, men jag gör som jag vill för att jag måste få göra det här.
Mm.
Men det som kommer ur det är ju liksom värt det 1 miljon gånger.
Mm.
Fast det visste jag ju inte då. Men nu vet jag.
Vad får du inspiration ifrån då? Eller vilka inspirerar dig? Har du så här förebilder?
Alltså jag är så jäkla tråkig sådär. Men,
men i och för sig, det behöver ju inte vara... Det är inte så att du måste säga så här superkända... Namn, det kan ju kanske vara människor i din närhet. Det kan ju vara vänner, det kan ju vara...
Det är klart att det är väldigt många alltså, atleter eller vad man säger, som inspirerar mig. Men jag är ju... Nej, alltså det är ingen som gör så här. Och gud vad dum jag låter. Nej, det är ingen som inspirerar mig. Men det är klart att det är folk som inspirerar mig och som får mig typ att fortsätta och tävla och träna allt det här.
Det kanske är så här kompisar liksom.
Ja, men det är väl mera... Jag vet inte fan.
Men kan det vara så här för att om man ska prata om det svenska löparfenomenet eller liksom löparboom, för det finns ju, och särskilt här, du bor i Åre, du har redan pratat om Lina och Sanna.
Ja.
Och innan vi kom hit så pratade de om Fanny och Erika Borgström sådär. Och alltså, det finns ju särskilt...
Helvete, nu satt jag...
Helvete!
Man ska inte prata med kaffe i mun. Execute mig. Okej.
Okay. Du är ju liksom på något sätt en... Du är ju mitt i... Och som sagt, särskilt väldigt många liksom tjejer, många kvinnliga löpare. Liksom. Det här är ju ett jäkla jävla huvudstad när det kommer till sånt. Är det sånt viktigt för dig?
Alltså det som inspirerar mig allra mest, det är nog faktiskt min egen drivkraft. Att jag tycker det är jävligt fascinerande att... Dels... Jag tycker det är jävligt coolt att jag faktiskt har hittat någonting som jag tycker är så himla kul. Och jag dessutom är... Ja, men jag får väl lov att säga att jag är hyfsat duktig på att springa. Liksom. Och jag får göra det fullt ut. Sen... är jag ju också väldigt... Typ, jag är väldigt ödmjuk mot mig själv. Dels för efter alla skador jag har haft. Så det är klart, jag tycker att det är jävligt tråkigt att få ont. Ibland så får jag ont. Man slår sig i skogen ibland. Och det är inte kul. Men jag blir typ inte arg på... Innan jag fick skadan i friidrott, då var jag ju arg på min kropp för att den... Jag tyckte den sabbade. Och sen så glömde jag bort att 99% av 100 så var den med mig. Liksom. Och att nu... Det låter lite flummigt, men att min kropp ställer upp på mig så himla mycket. Jag älskar att göra det här. Och den bara ställer upp och ställer upp och ställer upp och är oftast jävligt stark. Och det tycker jag är skithäftigt. Och jag, när jag känner den känslan, då blir jag ju så himla hungrig på mer. Jag tycker att man kanske snubblar bort sig själv lite i det där, att man hela tiden ska leta inspiration hos andra när man faktiskt har...
Ja, man har det i sig, att man kan ju liksom hitta inspirationen i själva rörelsen.
Och jag tror att det är jätteviktigt att göra det för att man ska också orka hålla på liksom. Det är ju du och bara du som springer. Sen kan det ju vara många fler andra på ett lopp, men du kan ju fortfarande aldrig göra bättre än vad du kan liksom. Sen såklart är det ju väldigt inspirerande med alla andra också som springer och idrottar och så här, men jag kan hitta jättemycket inspiration i vad som helst och andra människor som jag träffar som kanske inte håller på med det jag gör. Sen också så är det ju helt magiskt att springa med sådana som är liksinnade, och det är ju också någonting som höjer en, att man kan springa flera timmar på fjället. Jag, Sanna och Lina gör ju det rätt ofta, och då pratar vi i mun på varandra i 4 timmar, och så jag vet inte riktigt vad vi har pratat om, för alla har pratat samtidigt, och då kommer man ju hem och helt hög på livet. Och då mår man ju gott alltså, det är man ju. Men det låter kanske dumt, men ja, men det coolaste är nog det jag gör själv ändå. Och det tycker jag många andra också kanske ska tänka efter, att vara lite nöjd med det man själv gör.
För det här, vi pratade efter den vanliga inspelningen, så snackade vi och sen så bestämde vi oss för att spela in just det här svaret igen.
Mm.
Vad tänker du kring det? Eller varför kände du att du ville göra det?
Men jag tänker så lite på vad som inspirerar mig. Jag hade väldigt svårt att svara på den frågan, för att det är... faktiskt väldigt, alltså jag söker aldrig inspiration eller motivation heller. Det nämnde jag ju också, att jag tror inte på motivation, utan det är glädje. Tycker du inte att någonting är kul, då finns ingen motivation. Så tycker du något är tråkigt, så kan du sluta leta efter motivationen, för den kommer aldrig att finnas liksom. Du måste tycka att det är kul. Och det är lite likadant med inspiration. Jag har varit lite ställd typ, att okej. Det vet jag inte. Så jag var tvungen att rota lite i den, faktiskt. Eller rota och rota, jag var bara tvungen att känna.
Tänka ett varv till.
Ja. Tänka innan jag pratar.
Det var första gången.
Ja. Premiär. Woohoo! Det också.
Och nu går vi tillbaka till den vanliga intervjun.
Ciao.
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 Vad heter det? Vad är din optimala löpupplevelse? Liksom, när är det, när det är som bäst?
Eller, okej, jag måste bara säga. Jag känner nog kanske vad som inspirerar mig nu. Det blir det här väldigt upp. Alltså jag tror att det är människor i sig. Jag vet inte hur jag ska förklara nu. Det här vart ju jättedumt. Men att, alltså jag, det måste jag säga att jag är väldigt bra på att typ hantera alla typer av människor. Alltså det är så här, alla är som de är. Mm. Och det kan jag tycka är väldigt coolt.
Du menar att du, att du har lätt att acceptera så här folk för vad de är?
Ja, exakt. Nej, och eftersom att... Ja, men alla tänker väldigt olika kring träning och tävling och allt det här. Och där får ju typ mig att öppna mitt sinne också väldigt mycket. För vad det är. Ja, det har varit väldigt flummigt, men... Det är det som också är väldigt nice när man är ute och tävlar, att man träffar så mycket olika tjommar.
Men känner du att i de här sammanhangen att du blir, eller jag vet inte, att du blir mindre, jag vill säga, mindre dömd, eller liksom att folk inte, har du liksom tidigare upplevt att du har blivit placerad in i ett fack, eller liksom att du inte riktigt har passat in, och så nu känner du att du blir mer...
Ja, kanske.
Nu kanske jag lägger tankar i ditt huvud, men...
Nej men alltså... alltså just, nu är det ju tillbaka till friidrotten igen, men där var jag ju...
En katt bland här.
Ja, men det var lite haddrittan liksom. Jag fick ibland fråga vilket håll jag skulle springa och... Ja, men alltså det var ju... Jag kände ju typ att... Ja, men jag var lite missanpassad ibland.
Halvvägs in i ett 800 meters lopp så bara skrek du till...
Ja, men alltså jag har ju...
Ska vi byta varv?
Ja, men typ jag har ju så många gånger typ slutat att springa för tidigt på så här 1500 för att jag trott att jag varit i mål och... Alltså, och det var en gång jag startade, då startar man ju så här i... Jag vet inte vad det heter, man startar ju på olika... Inte på rad, utan
ja,
så här...
just för att det ska vara med svängar och allting. Att
det exakt, det ska vara rätt samma meter. Och då så startade jag på innersta banan, vilket är att jag startade längst fram. Då väntar jag... På att resten ska komma i fatt mig.
Sen startar jag.
Ja. Sånt händer. Alltså min tränare då. Han var nöjd han.
Hur svårt kan det vara?
Verkligen.
Spring!
Bara de andra inte kom igen. Vad ska jag göra?
Det här gör inte rättvist.
Vad ser du som dina största framgångar?
Alltså min absolut största framgång är att jag springer utan att ha ont. Om det är en framgång.
Ja, det är det för i allra högsta grad.
Ja. Och det tycker jag fortfarande är lika fantastiskt varje gång jag sticker ut och springer. Att jag känner ingenting. Men det, jag har ju också blivit väldigt känslig för typ de gångerna jag kanske känner någonting. Man kan ju stuka en fot när man är ute och springer. Bland sten och skit. Och då blir jag väldigt så här otolerant med... Förut när jag hade ont, då kunde jag så här bara... Ja, jag käkar en karta Voltaren och så springer jag 45 minuter. Och sen kommer jag hem och så blir det isbad, värme och ännu mer Voltaren. Och så kunde jag köra så ett tag. Bara för att... Ja, men... Och det var så här vanligt. Mm. Det var så att springa, det gjorde ont. Mm. Men nu är jag väldigt så här... Nej... Väldigt känslig mot smärta.
Men kan du få sån flashback så att du liksom bara shit, nu är det slut.
Ja.
Drömmer du om sånt? Alltså typ, kan du ha mardrömmar om att benen trillar av?
Nej, det har jag nog inte haft. Men däremot så alltså det är ju om jag stukar en fot eller ramlar och slår mig, då kan jag bli typ ganska så här nedstämd bara för att jag också är rädd, typ för att jag tror inte att jag skulle orka en lång så här skadeperiod till faktiskt. Nej. Det är så det känns nu. Men sen vet man ju aldrig. Men nej, jag är inte sugen på att vara skadad. Det, men det är ju nog också bra, för att jag är så här, har jag ont, då springer jag inte, för det är inte värt det. Jag hade... Och det här ska jag nästan inte tala om, men nu har jag ju börjat prata. Det var förra vintern. Då sprang jag i djupsnö och så gjorde jag någonting. Så att det typ, jag fick ont i knät. Jag fastnade mellan en sten och så klickade det till. Ja, jag visste inte vad det var, men det gjorde ont och jag kunde inte springa. Då stod jag, då fanns en tjock matta här på sportgym. Alltså jag stod där 3 timmar varje morgon i 6 dagar i sträck. På den där jävla tjock mattan. Och joggade lite. För det var det enda som inte gjorde ont. Men sen gick det över. Och det var ju så himla värt det. Och ja, sköter man om det så går det ju över snabbare. Än vad man tror.
Sätt inte halsarna.
Jag hörde också kanske. Svälj in när jag började prata. Jag hade ju också i och för sig kanske kunnat vila de dagarna. Helt och hållet. Men
det gjorde du inte.
Nej.
Vinter och Fanny och Rika och Lina och Sanna och Åre.
Mm.
Jag såg skidor i bilen.
Ja.
Ska inte, kommer du in på den här skidalpinism-grejen också? Eller?
Intressant. Ja, alltså... Okej, nu ska jag berätta en hemlighet.
Nej, breaking news!
Breaking news with Juicy J. Att, nej, men det är så här. Det, ja, men det är ju folk som är på mig att jag ska testa skimor och sådär. Och sen bara, ja, men de som är, springer bra på sommar, alltså springer trail, de kör ju skimo på vintern och det är bra
alla
för
det.
Alla gör det, Jennifer, du måste också börja.
Folk snackar om det här i
precis. Bil. Men jag tänker ju lite så här att, visst, de gör det, de är ju vrålgrymma på att springa, men jag vill ju också bli bättre än dem, du kan ju inte göra samma sak.
Mm-hmm.
Eller hur? De måste göra något annorlunda och det är att springa. Ja.
Så du kör du...
Jag springer väldigt mycket.
Du vinterspringer?
Ja.
Hur gör du det här i Åre nu när det är sån pangvinter?
Jag springer i snön.
Ja, det är svårt att undvika.
Barabom, barabing, ja.
Nej, men liksom...
Nej, men också, jag ska åka på träningsläger nu för att springa lite barmark. Men annars springer jag ju i snön.
Mm. Pulsar eller springer...
Både liksom? Och. Alltså det är på... Ja, det blir ju mycket snöpuls och sen på vägar.
Mm.
Men vi får se. Det är ju, och sen kör jag mycket plyometrisk träning.
Gud vad roligt.
Ja, det svider du. Ja. Nej, men det är kul. Mm. Så vi får se, men jag vill ju också testa skimo.
Mm.
Så jag ska köpa grejer i alla fall, för det, ja, jag kan ju inte bo här och så inte ha grejer.
Nej, precis. Det måste stå i hallen ett par.
Precis.
Minst 2 par Dynafit måste stå i.
Men också vet jag inte om det kommer passa mig, för det är lite donigt. Alltså du vet, man måste ha pjäxor, alltså det är mycket saker.
Det kanske inte, av det lilla jag har hört ifrån dig, så det kanske inte... Det finns många moment där du kan så här, tabba dig på spektakulära sätt.
Ja, många moment som skulle kunna få mig bara lägga mig i snön. Ja. Och typ gråta som en 3-åring.
Just det.
Så är det. Nej, jag vet, men det, jag har inte testat, så att jag kan inte säga att jag inte kommer att tycka att det är kul. Jag kanske kommer älska det. Det blir spännande att se.
Du har ju trots din ringa ålder så har du ändå varit med om väldigt mycket.
Mm. Både, det ska börja sitt tid.
Ja, precis. Ja, men både bra och både positiva och negativa erfarenheter. Men vad känner du, vad har varit dina viktigaste lärdomar? Kan man så här väldigt klyschigt säga så här att ja, men jag gick starkare ur den här skadeperioden.
Alltså det, ja, både och, som jag sa nyss, alltså det blir ju också väldigt, jag blir ju som lite bräcklig liksom om jag får ont och om jag skulle få
ont. Rädd,
ja, jag blir rädd. Men såklart så tror jag på att klyschigt att motgångar gör en ju starkare. Men sen är det ju också hur man hanterar det. Men ja, alltså min största lärdom nu, det är ju typ att gå min egen väg. Och det som håller på vägen, det håller. Det som inte funkar, det kommer att visa sig. Man får inte vara rädd för sånt, tror jag.
Vad satsar du på nu då? Liksom, vad har blivit din grej? Du sprang Ultra Trail VM häromsistans.
Ja, det vart ju inte så bra.
Nej, men det...
Men det är sånt som händer.
Det är historia nu.
Jajamän!
Ja, men det blev ett DNF.
Ja.
Men vad liksom, vilken typ av tävlingar passar dig? Vilken typ alltså, av terräng och vilken typ av tävlingar passar dig?
Alltså, runt 5 mil nu. Jag vill ju kunna springa lite längre, men... Mm. Jag vet inte om jag är där riktigt än. Jag tror att jag kan göra det. Men om jag står på en startlinje för typ ett 8-milslopp, då vill jag känna att jag såklart kan vinna det här. Sen stenigt.
Tekniskt.
Ja. Det passar mig.
Motståndarna faller som brickor och du bara skuttar.
Ja. Nej. Nej, så är det inte. Men ja, men tekniskt. Det var så bra. Det är kul.
Hur långt framåt i tiden har du liksom planerat det?
Att springa?
Nej, men liksom så här, är det nu, håller du på redan nu och bokar upp det på tävlingar nu för så här sommaren och hösten och så, antar jag då?
Eller? Ja, nu är ju typ, ja, men nu är ju min kalender klar för sommar och höst. Typ, alltså det ändras ju alltid lite.
Jo.
Eller i alla fall i min kalender.
Men har du, vad heter det? Om du säger, du skriver inte med bläck.
Nej, jag skriver inte med bläck.
Men vad heter det?
Jo, det gör jag med kluddar över och så.
Vad har du, vad är liksom, har du några så här, om det här är priotävlingar typ? Vad ser du mest fram emot?
Mm.
Du kanske inte vill droppa sånt.
Jo. Men jag har lite svårt att känna så här, vilket jag ser fram emot jättemycket. Alltså nu den här sommaren vill jag... Alltså jag ser bara jättemycket fram emot att få tävla och vara glad liksom. För så var det inte förra sommaren. Och det var hemskt. Det var absolut fruktansvärt. Så att nu är jag bara så himla taggad på att få tävla.
Mm. Och få lite buffar och vattenflaskor.
Ja, jag behöver nya buffar och vattenflaskor nu. Nej, men det är många roliga lopp i sommar, så det blir super nice. Sen ska jag gå under 4 timmar på Kia också. Det är väl där jag ja.
Aldrig sprungit. Jag har inte ens varit uppe här under fjällmaratonveckan.
Har du inte?
Ja, det är alltid något som kommer i vägen. Det skulle vara otroligt roligt.
Ja, det är superkul här då.
Mm, jag har förstått det. Har du något så här, du kanske inte bokar, men har du något så här dröm, något mål, så här drömlopp typ, så här, jag vill springa ut till MB eller vill springa något så här?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Det får framtiden utvisa.
Ja, precis. Nej, men inte ju, nej. Det har jag faktiskt inte. Men ut i MB vore ju coolt. Alltså jag har ju tyckt att det är typ... Nej, jag ska inte säga, det var ingenting. Jag tyckte att ut i MB, det är typ lite muppigt. Bara, vem gör en så?
Oh.
Men nu tycker jag att... Ja, men det är nog ganska fett ändå.
Mm.
Ja, jag vill ju göra det, men jag är absolut inte där. Jag förstår vad du menar,
man kan ju verkligen... Det är ju så... tufft så att man verkligen kan börja så ifrågasätta liksom
vad är det här ens för typ av sak att
precis,
göra.
Precis.
Men
det är en cool med att ha.
Ja, men alltså jag skulle vilja göra det och springa igenom det verkligen. Mm. Alltså klara av, det vore ju himla coolt.
Mm.
Men jag tänker inte göra det innan jag kan.
Nej. Nej, och ska man titta på typ din ålder och ska man titta på dem som liksom verkligen går in och satsar på det. Det verkar ju som upp till ganska många år framåt i ditt liv så brukar det vara, i alla fall av de som kanske satsar lite mer seriöst, de kanske inte kikar på de längsta distanserna. Nej. Utan då är det kortare och snabbare.
Ja.
Och sen när man blir pensionär så får man...
Men det var ju som nu när jag sprang VM. Det var ju...
Du var lilla junior där.
Ja, men de flesta skulle ju typ kunna vara inte föräldrar kanske, men de var ju runt 40 typ.
Ja.
Så jag var ju väldigt ung. Eller, ja, Jag är ju där på de flesta tävlingar. Mm. Så jag kan nog hålla på och nöta ett tag till.
Ja. Du, det hoppas vi allihopa att du kommer göra det. Ska vi ut och kolla om du har fått parkeringsböter?
Ja, visst.
Men hörru du, tack så jättemycket för skjutsen.
Det var så lite. Du får inte glömma din mat, du har den i bilen.
Den har jag i bilen, ja. Precis. Tack så jättemycket för att du tog dig tid. Vad kul.
Tack för att jag fick vara med, det var jättekul.
Ja, ha det gott.
Tack och hej.
Intervjun med Jennifer är inspelad på House B i Åre.
Jag heter Andreas Eriksson och är en av grundarna till House B i Åre.
Vad är korta svaret till frågan, vad är House B?
I grunden är det ju ett hus bara, men egentligen så är det ett nav för skalbara tillväxtbolag. Bolag som har hjärtat i fjällen brukar jag väl säga. Folk som vill vara uppe i Åre istället för att vara i en stor stad, ofta Stockholm i vår bransch.
Och det du beskriver, det är ju en beskrivelse som jag har förstått stämmer väldigt väl in även på dig.
Ja.
Hjärtat i fjället, man kommer från, eller du har åtminstone jobbat länge i Stockholm.
Ja, eller inte jättelänge i Stockholm, men något år. Nej, men jag har jättefint jobb, jätteroligt jobb, bodde på Gärdet, hade kontor på Östermalmstorg. Men började fundera, varför är jag här 46-47 veckor per år när jag kan vara i, när jag egentligen vill vara uppe i år och åka skidor? Varför ska jag spara så mycket för att komma upp, så att säga? Så jag och min sambo vände på historien, eller tanken, och så flyttade vi upp istället och pendlade ner. Så det är väl min bakgrund.
Och hela det här projektet bakom House B, det är ju en ganska lustig historia. Det började som en frukostklubb i stort sett.
Ja, men precis. Jag är ju inte den enda som har tänkt på det här och flytta upp. Det är ganska mycket folk som har gjort det. Och vi började träffas på våra bageri och dricka kaffe på måndag morgnar. Det var våra måndagsmöten, skulle man kunna säga. Och vad som hände var att vi började sätta ett namn på det. Åre Coffee Club, snott rakt av från Boulder Coffee Club. Och någonstans där så började vi fundera att vi har en kaffeklubb. Vi behöver ett klubbhus. För vi slutade ju träffa varandra 9:15 när mötena var slut, så att säga.
Och vad var det där för typ av människor?
Det är folk som jobbar från en laptop i Åre. Det är ett jättebra ställe att bo på, det glömmer man ju. Många kommer hit för att besöka det, men det är ett fantastiskt ställe att leva och bo på. Och jobba från en dator, det är ju inga problem längre. Att jobba distribuerat, det gör man ju allt oftare, så att säga. Så vi var ett gäng som började där, och kaffeklubben behövde ett klubbhus, och House B blev det klubbhuset.
För det är också en liten skön twist. Jag vet inte om det är typiskt för Åre just hur väl kom till just det här huset.
Jo, absolut. Men det var ett gäng som, ur den här kaffeklubben, som hade haft ett styrelsemöte och gick på för sent och skulle ta någon öl efter styrelsemöte som man brukar göra. Och in så klampar ledningsgruppen på Diös, som hade haft ledningsgruppsmöte. Och så hamnar de bredvid varandra vid bord och började snacka och drog hela historien med kaffeklubb, vi behöver ett klubbhus, ni har en massa hus, har ni inget hus? Och ja, då hade de ett hus. Jag vet inte, det var lite senare på kvällen det här, men dagen efter så var vi uppe och kollade på det och åkte skidor tillsammans, och så blev det som det blev egentligen.
Så nu har ni en hel byggnad för er själva?
Ja, vi började och tog i och renoverade två plan i ett ganska stort hus. Men det är ju slut på plats nu, och att nu bygger vi vidare några hundra kvadrat, så att kring 900 000 kvadrat blir inom någon månad nu, vilket är fantastiskt. Liksom.
Vad är det för typ av företag som sitter där?
Oftast så är det, eller kärnan kan man väl säga, är ju startupbolag som jobbar på distans eller från Åre. Men för att de ska kunna växa och bli stora och ta över världen, som är väl målsättningen för många av dem, då behöver de ju kanske en frilansande utvecklare, frilansande AD, någon skribent och så vidare. Och därför sitter det liksom ett mini-ekosystem, skulle man kunna säga.
Sådär. Hur ser visionen ut för House B?
Jag vet inte, alltså, det har hela tiden varit den här att, och för mig så flyttar jag till Åre för att kunna bo och leva här uppe. Det är ett bättre liv för mig än att bo i Stockholm. Jag gillar verkligen Stockholm, men inte att bo där. Min bas är här uppe. Och vad vi försöker göra med House B är att få fler människor att inse det här. Att det går verkligen att bo och jobba på riktigt härifrån. Så att det är lite, visionen är väl att skapa den här en smällare i en stängd hand istället för en öppen hand, kan man säga. Och det vill växa på därifrån. Och göra, Åre kommer alltid vara en turistort, men jag tror att det kan vara så, bli så mycket mer också för oss.
Och när det gäller, det är ju verkligen ett entreprenörscentrum av rang Åre. Och någonting som du och jag snackade om när vi träffades, det var just det här, och jag kommenterade det, det är just kul att se att det är företag och entreprenörer som inte jobbar med skalplagg och direkt kopplat till turism, utan vad ska man säga, inom citationstecken vanliga företag.
Ja. Ja, men precis så är det. Det är ju, det är vanliga människor. Sen så är det ju ganska nördiga diskussioner på sommaren när det är cykel eller paddling. Och på vintern är det skidåkning. Så vi har ju samma intressen. Det är bara det att vi har situationstecken vanliga jobb. Och jobbar lika hårt som nere i Stockholm eller storstadsregionerna. Men det är bara att vi väljer att leva livet härifrån.
Hur gör man då? Hur går man tillväga om man lyssnar på det här och känner att avundsjukan bara pocka på? Man känner ett tryck för att komma i kontakt med. Vad gör man då?
Ring mig. Jag är svintrevlig. Nej, men skämt åsido. Det är faktiskt väldigt opretentiöst. Så det, ring och så pratar vi och så kommer man och tar en frukost. Vi har alltid fredagsfrukost där uppe. Och,
med olika föreläsare?
Ja, precis. Så det är någon som pratar varje vecka egentligen. Det brukar vara från 30-40 personer ungefär som brukar vara där. Bra ställe att lära känna nya människor då. Så man kan leka med på berget.
Och hemsidan är
house-bi.com.
house-bi.com. Ja.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Musiken görs av Joel Mull.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.